Viktigt meddelande från Kulturbarnen. Den 15 juni gör Ida sitt första framträdande med sin roman Att omfamna ett vattenfall på Klubb 20-tal på Brunnsgatan 4 från klockan 19. Detta är i samband med 20-tals sommarfest, en dubbelrelease. Du hittar biljetter på biletto.se. Hjärtligt välkommen, nu on to the show.
Hej allihopa och välkomna till våran podcast Kulturbarnen med mig Ida Thirén, författare och kulturjournalist.
Och med mig Pontus Wolf, podcast sound engineer och musikproducent.
Välkomna!
Trevligt att råkas, välkomna!
Vi har haft lite uppehåll, det har varit väldigt mycket för oss båda nu sista tiden i maj. Allt händer ja. I maj känns det som, innan sommaren.
Ja, det har varit hysteriskt och mer hysteri än vanligt känner jag, för att det var någon slags, jag har varit väldigt, väldigt busy. Ibland så brukar vi skjuta upp för att liksom en av oss är upptagna och då gör man det en vecka. Men nu har det verkligen varit så här att det har gått i ett för bägge två.
Ja, verkligen.
För egen del så har det blivit någon så här återuppståndelse över min så här eventverksamhet. Alltså det som en av motorerna i mitt imperium. Att så här,
imperium, folk plötsligt,
ja, folk plötsligt, det är bra att referera till sig själv som det är. Plötsligt har folk liksom råd med sommarfester. Eller jag har en teori att det var så här, för jag märkte i, som liksom levande musiker eller eventfixare eller vad som helst inom musik, så brukar man ha liksom inkomstklunger vid jul och maj, juni. Just för så här avslutningar vid jul. Aha, och sommar. Mm. Men i julas så liksom bara uteblev det. För då var det så himla mycket kring ekonomi och varsel och hela den biten. Så då hade jag liksom noll jobb. Och då trodde jag att det var för att så här, min generation eller de som kände mig på event- och PR-byråer, de har gått vidare nu.
Aha, okej. Okay.
Yesterday's news. Men så bara för 3 veckor sedan så spelade vi in vårt förra avsnitt där när jag hade varit på Beyoncé. Och efter det så har det bara totalt panik exploderat. Folk är ute i sista sekunden för allting. Liksom. Så jag har bara fått blunda för sånt jag tycker är kul. Och sen liksom jobba med det istället.
De insåg att man kan inte vara utan kultur även om det är snåla tider.
Nej, exakt. Alltså de verkar tycka att så här, ja men det, vi verkar ju leva nu. Så de kör det. Och då är ändå en så här, en jazztrio eller en liten DJ eller en bokningshjälp är ändå inte hela årsbudgeten. Liksom.
Eller så har de sparkat alla som faktiskt har koll på det där, så det måste de ta in folk utifrån.
Excellent, excellent. Men det var jag. Och jag sitter uppkopplad i någon slags, alltså jag fick gräva fram en gammal mick och typ tjuvkoppla den in i datorn. Så vi får se hur det låter här. Jag vet inte vad jag har lagt den sen senast.
Oj. Nej men ja, jag har ju anyway. Då blivit filkand i historia. Jag har fått min examen. Ooh. Eller jag har inte fått mitt examensbevis ännu, så jag hoppas att det kommer gå igenom. Men jag har i alla fall blivit klar med min C-kurs i historia. Och min plan är ju då att jag ska läsa min master i höst. Och när folk frågar mig varför jag ska göra det här lite sent om sidor, jag fyller 38 nu om en vecka på tisdag. Men ja, det är liksom, jag tror att jag har jobbat som frilansjournalist inom kultur nu i 12 år i princip. Eller i alla fall fram tills för 2 år sedan. Sista 2 åren har jag mest levt på stipendium och ja, ni vet ju som jag har hört på podden att jag har fått lite stipendium. Jag bodde med mina föräldrar i några år, så jag hade inte så mycket hyra då och sådär. Så jag har liksom levt lite, bara fokuserat på att skriva mina böcker, eller min bok då som ska komma förhoppningsvis till våren. Vi får väl se vad som händer nu här i sommar. Jag måste vara klar i september för att det ska komma till våren. Så att ni får höja på mig att jag ska bli klar till september. Men, så jag har hållit på att fokusera på det nu de sista 2 åren. Men i alla fall i 10 år försörjde jag mig i princip heltid med dels gör jag lite kulturarrangemang, men framförallt som frilansjournalist inom kultur. Och jag har lite tröttnat på det. Och det som har hänt är att jag som känns så här, jag bara kom till en punkt när jag bara, ja men runt 35, jag pallar inte mer. Alltså jag känner bara, det leder ingen vart. Jag har hållit på nu i 10 år, jag tycker själv att jag är duktig. Jag skriver en text, skickar in den, det är inte den nästa korrfel. Den kan publiceras. Jag tycker själv att jag har blivit duktig på det här liksom. Och jag kommer ingenstans. Jag får fortfarande lika mycket betalt som när jag började, till och med mindre, räknat med inflationen. Jag får typ 500 kronor mindre per artikel än när jag började. Och jag känner bara så här, det finns liksom ingen karriärsutveckling, utan jag bara fortsätter älta på. Liksom man skriver sina texter. Och jag kände inte att det kändes så tillfredsställande. Ska jag göra det här i 20 eller 30 år till? Jag bara, och det är dåligt betalt och det är ganska otacksamt. Och jag kände liksom inte att, om man måste börja från början hela tiden, så här, pitcha in, hej hej, för skriva den här texten. Det är inte som att det plötsligt blir lättare på något sätt. Och då, nej, jag blev ju ingen mogul, eller vad var det för ord du använde för att beskriva dig. Mitt imperium blev lite, just civilisationen det. Föll, om man säger så. Jag kände bara, jag tycker inte det här känns givande längre. Jag vill skriva mina böcker, och det har alltid varit min plan att skriva. Att skriva artiklar har bara varit så här, aha, det här kan jag göra för det här är lätt för mig. Men det jag egentligen vill göra är att skriva mina böcker som jag hållit på med parallellt. Liksom. Men så kom jag till en punkt, men nu vill jag inte göra det här mer. Nu skiter jag, då får liksom, universum får reda ut hur det ska ske. Men jag vill inte skriva artiklar hela tiden längre. Så nu har jag liksom skrivit lite texter här. Var hamdagen så recenserade jag en ny bok om Kina som var jättebra i Svenska Dagbladet, som jag kan tipsa om. Den osynliga muren heter den. Jättebra bok om förrätta korrespondent i Kina som berättar om sina 20 år i Kina. Jätteintressant. Och jag har ju själv bott i Kina en period 2005, bodde jag i 3 månader i Shanghai när jag jobbade som modell. Och så jag var typ 21 då eller vad det var. Så att jag har själv sett det där. Ja. Landets, en sida av det landet, så jag har fått en liten personlig inblick. Men det var en jättebra bok verkligen, om man vill lära sig om samtida Kina, väldigt lättläst och sådär. Den kan jag verkligen tipsa om, för att man får verkligen följa den här utvecklingen till idag, hur demokratin har blivit mer och mer begränsad. Men det där var en liten sidospår i alla fall. Jag har gjort lite så här frilansgrejer, men jag kände bara att jag vill göra något annat, men ändå, det är ju skriva och läsa jag är bra på, om man ska säga. Och sen i höstas fick jag ju jobb då för Kulturrådet, så jag sitter ju med i den här gruppen som ni som liksom på den känner till. Jag sitter med och väljer vilka böcker som ska få skattemedel. Och det är jättekul, men det är ju inte en försörjning på det sättet, liksom heltidsförsörjning. Så då var jag så här, någonting annat måste komma in. Och då plötsligt fick jag ett infall där i höstas. Jag ska plugga klart min historia. Jag har en termin kvar för min filkand. Och så gjorde jag det nu i vår. Och tyckte det var så himla, himla, himla kul. Alltså jag har varit så här överlycklig över att jag bara, det här är det jag älskar mest. Alltså att hålla på i akademin och forska och fundera och teorier och Foucault och Bourdieu. Och jag tycker det är så himla kul. Och så jag kände bara, visst, det är ett nålsöga, men jag har varit där förut. Att få ut en bok på ett stort förlag, det är väl ännu mer ett nålsöga. Att få skriva bokrecension i Svenska Dagbladet, det är också ett nålsöga. Jag har ju faktiskt chansat förut, och det har ju funkat. Även om 90% av alla grejer jag testat har ju gått åt helvete. Men några saker har ju faktiskt gått. Så att
vad säger man? Några, några nålsögon små blir ett stort hål.
Nej, så jag har alltid känt så här, men gud, jag vågar inte satsa på akademin, för det är så svårt att få doktorera, det är svårt och så här. Jag bara, ja, men det har ju inte stoppat mig förut, så att, vad fan, jag kan väl testa då. Jag kan ju, jag måste ju göra någonting liksom, och jag har lite CSN kvar. Ja, fan, jag kan lika gärna plugga, så att nu ska jag, det jag vill komma till med all den här utläggningen, nu ska Ida Tirén läsa sin master i historia från och med i höst.
Wow, gud vad mäktigt.
Ja, så nu ska jag bli master i history. Det är min framtidsplan nu. Alltså jag ska satsa på det och sådär.
Ibland är det ju liksom sådär att man behöver få in lite luft eller nytt syre eller något nytt ämne för att det ska liksom börja rulla i det man alltid hållit på med. Alltså det kan ju hända att, såhär, att du med den här nya kunskapen och förhoppningsvis ett diplom eller vad du kallar det, liksom kan få in helt andra skribentjobb också. För att det är så här. Det här öppnar för att det är så här, oh, ja just det, men du har ju gått det där också, liksom. Och då kan du säga,
ja, precis, jag har en tydlig expertis i ett område, liksom, att, ja, alltså, precis. Det här hade man frågat mig, jag har alltid haft i bakhuvudet sådär, typ i 20, jag läste A-kursen i historia för nästan 20 år sedan, jag var 19, jag är 38 nu, så att, men, så jag har ju alltid tänkt såhär, men det här tycker jag är det som är kul, för det var den första kursen jag valde, var historia, liksom, det har alltid varit det som jag dras till, och jag har alltid tänkt att det vore kul att doktorera någon gång eller så, men det har alltid varit som en liten dröm som har legat där och sådär. Men nu känner jag bara, nej men nu är det dags, nu vill jag göra det här. Och det hade du inte, hade du fått mig för ett år sedan hade jag inte sagt det. Nej. Utan det kom lite så här. Plötsligt så var det helt, när jag väl kom på det så var det helt självklart. Och det kan ju hända att jag precis som du säger, att det kan ju hända att jag får för mig att skriva en populärvetenskaplig bok, till exempel, om historia. Om ni som har läst min första roman, det är ju mycket historia där också. Det här är mycket om 20-talet och sådär. Ja. Och min nästa bok kommer handla jättemycket om historia, men jag har inte avslöjat ännu vad den handlar om, men den är 100% historia. Så att det är ju det som jag hela tiden dras till. Men det här blev som en nästa pusselbit som jag inte riktigt kanske hade tänkt, men nu känns det helt självklart.
Det kan väl också, alltså du är ju väldigt så här, diger i din research och efterforskning och sånt där för inför dina bokprojekt. Det här kan ju liksom ge dig viss teknik i det också. Så att liksom den biten blir enklare. Fascinerande.
Jag har haft vänner som sagt till mig bara när jag har sagt att jag vill doktorera, så jag, flera vänner som bara, Mia, du har ju redan typ skrivit en avhandling nästan. Alltså jag har gjort jobbet för en avhandling för min förra bok, för jag har gjort så mycket research. Så det är ju som, det är klart att du ska göra det, för du har ju redan den vanan inne, eller man ska säga. Så att det blev naturligt, fast jag inte kanske hade tänkt på det sättet. Liksom.
Du connectade prickarna.
Ja.
Men det är lite som att så här, jag, nu när vi har haft den här längre pausen, så jag har aldrig fått så många komplimanger och referenser till podden som nu. Vilket har känts så absurt. Jag liksom vänt en ryggen lite grann. För att det är speciellt i så här sammanhang som musik och så har folk verkligen, för det, jag har varit på lite avslutningsfester så här, Grammis och en stor fest som heter Sony Live, som Sony Music hostar inne på Trädgården i Skanstull. Där liksom hela kreti och pleti i musikbranschen kommer, och de har nästan alla refererat till mig i samtalen så här, ja men också har du ju podden också.
Men vad kul!
Ja, och då har de ju liksom, då tänker jag att de, för sist jag såg dem, många av dem, så hade jag en annan liksom pop-intervju-podd. Men då är de ändå så här, nej nu har du ju gått vidare och kör Kulturbarnen. Så jag har faktiskt varit liksom överraskad i det. Men det kanske var där innan också. Det är bara nu när jag har tagit en paus som jag liksom inser det.
Alltså jag har en så fin liknelse som jag kan leverera här nu, som jag har tänkt på för en annan grej. Men ibland upplever jag att det är som när man tar en paus. Det är lite som, har du testat att göra yoga? Eller har du hållit på med yoga någonting?
Inte medvetet, nej. Det kanske är saker i mitt liv
som omedveten yoga. Nej, men om man stretchar då. Säg att man stretchar. Jag tänkte på typ så yin-yoga. Det är ju sådana väldigt långsam yoga. Men vi säger att man stretchar bara. Men ibland är det så att om du böjer dig fram nu och ska luta dig mot tårna, då kanske du bara så här, det vill sätta stopp. Men om du tar ett djupt andetag och typ backar lite och sen försöker igen, då kommer du komma lite längre. Och så tycker jag ofta det är, har jag tänkt på alltså under åren, att så här, ofta när man släpper taget om någonting och backar lite, och så tittar man på det igen. Och så är det som att då kommer man ett steg längre. Och då får man lite ny energi. Och, ja, men lite som du sa med det här med min utbildning här. Att jag backade lite och sen bara, nej men vänta lite. Det här vill jag göra. Att ibland behöver man bara släppa taget. Och man bestämmer sig. Nej men jag vill försöka nå mina tår. Och sen så. Men hur vet jag inte riktigt. Okej, jag försöker. Ja, det gick inte. Pressa gick inte. Men om jag backar lite och släpper. Så kanske det kommer något nytt. Ja men nu kommer jag längre. Och jag tycker ofta det blir sådär. Och det tycker jag är ett bra exempel på det här du nämner. Att vi backar lite från podden. Och jag har också fått kommentarer om podden. När vi har backat från den. Så det är lite som du säger. Alltså.
Nej, men det är, så där är det alltid. Nu ska vi gå mot sommar här. Och jag börjar runda av mitt liksom, studioarbete för i år. Och koncentrera mig på livekonserterna på Gotland. När jag åker dit. Och då är det alltid så här critical när man kommer tillbaka och ska liksom börja så här, vilket trappsteg ska jag börja på den här hösten för att liksom komma vidare och bli bättre och lära mig från det. Man vill ju inte börja om från samma ställe liksom, utan man känner att man blir bättre och bättre, lägger ihop mer och mer av en katalog och sådär. Och då tycker jag Just att man får till en bra start är ju väldigt viktig. Då kanske man kan lära sig genom yoga för det.
Men jag tänker också att för er som inte vet, så Pontus arrangerar ju en serie med livekonserter på, vad heter det, ladan?
Stelors lada. Heter den.
Ja. Stelors lada. På Gotland under sommaren. Så det kan man ju spana in om man vill. Jag vill bara tipsa nya lyssnare.
Ja.
Om att det är han refererar till.
Det finns ju några sådana små plupp scener i Sverige. Det finns något som heter Slussen på västkusten, Kackelstugan på Öland känner jag till, och så då Stelor där är det typ så här, hos oss går det in 200 pers, men vi får ändå dit så här Lisa Ekdahl med hela hennes band, och Bo Sundström, Lisa Nilsson och sådana. För att det är liksom, de tycker att det är så njutfullt att möta publik.
Så trevlig arrangör.
Ja, oh, han är så snäll. Han har sett alla sidor av skiten. Det är faktiskt
imperiet.
Ja, det är faktiskt lite av tryggheten att de, för bara några år sedan så fanns det liksom inte någon sån erfarenhet i Sverige typ. Eller det var väl kanske på folkparkerna, men det är lite före min tid. Men just det här småskaliga liksom, alltså hur, helt enkelt hur man tar hand om artister när de kommer ut på landsbygden till kanske en mindre scen där de inte har med sig sitt eget crew. Då har jag förstått att då kan man liksom förvänta sig lite vad som helst. Att det är en så här student som kommer dit med en högtalare och sen så är man liksom utkastad till fåglarna, eller vad man brukar säga.
Mm.
Kråkorna, skatorna. Men eftersom jag har kunnat ta med mig erfarenheten från att ha spelat själv och känna de här människorna i Stockholm dagligen, så blir det en bättre trygghet att så här, även fast vi åker till någon plats som vi inte känner till, så har vi i alla fall en person som vi litar på som kan styra upp liksom tekniken och sammanhanget.
Ja, men man lär ju sig, det är så, jag tycker det är tydligt hela tiden att saker man, vi pratar jättemycket om det här i podden, för jag som lyssnat länge så ber jag om ursäkt, men för, kanske ni har lyssnat, kanske det är kul, men, och det tål att upprepas, men jag tycker att allting man gör, särskilt tydligt i kulturvärlden, i och med att det ofta är sådär gig, små grejer här och där, man skriver en text där, eller man gör ett uppträde där, att man, det ackumuleras ju till en kunskap som gör att man faktiskt blir bättre förr eller senare. I alla fall de flesta av oss. Och jag tänkte på det här om dagen. Igår var jag gäst i P1 Kultur på ett program som heter Bildningsresan. Ja, och jag vet inte om när den släpps. Så jag hoppas att jag får säga det här. Det kanske är inofficiellt, men ja, förlåt P1. Men de har de olika städer. Så varje avsnitt. Jag kan verkligen tipsa om det. Jättetrevlig serie. Jag har lyssnat på alla avsnitten nu. Och då är det olika städer. Varje avsnitt är en halvtimme. Så är det så här, nu är det Bildningsresan i Berlin. Och så får man följa någon som har bott i Berlin. Som liksom guidar en runt på intressanta platser i Berlin. Och så där. Utifrån, ja, men, vad kan man se och vad kan platsen lära en och sådär. Väldigt trevligt och tillgängligt program och man läser mycket.
Ja.
Och då är jag gäst i ett program då som handlar om en stad jag har bott nyligen. Jag behöver ju inte avslöja det då, så blir det någonting som är hemligt. Men det kanske kan ni lyssna på. Det kommer väl hem någon vecka. Och det var jättekul. Vi spelade in säkert i 2 timmar, fast det bara var en halvtimme sen som kommer klippas ihop. Och det kändes, jag kände mig, sen träffade jag min kompis Carolina efteråt som... Tips igen, driver sajten Art Notes, jättebra sajt. Jag har också skrivit mycket på den här sajten om man vill läsa om konst. Nej, men jag tog en liten afterwork med min kompis Carolina efteråt. Och då sa jag liksom, hon bara, hur gick det? Jag bara, alltså det gick så himla bra. Jag kände mig så nöjd. Du vet när man bara så här, jag kunde det här. Jag kände mig så lugn. Jag sa inte liksom i varje mening eller stakade mig eller gick upp i falsett som många tjejer. Som ni vet, förlåt, jag menar inget illa, men det är lätt, sådana grejer som man lätt gör när man blir nervös eller känner sig osäker. Och jag har gjort det
väldigt förut. Eller, om jag får skicka in, om man inte har gjort 95 avsnitt podcast. För det lär
och
man
det
sig
är exakt mycket. Det här. Alltså det var exakt det här. Det var samma sak när jag var gäst på Litfest, den här litteraturfestivalen förra våren. Och skulle prata live. Jag och Elin Kullid pratade om våra böcker. Och liksom, jag kände mig kolugn att prata i mikrofonen. Härligt. För jag har suttit nu, då har jag suttit kanske 50 avsnitt, nu har jag suttit 100 avsnitt ur den här podden. Och plötsligt så, när jag satt där i radio, jag kände mig helt och hållet naturlig. Och jag har gjort radio förut för kanske 10 år sedan när jag höll på mycket, mycket mer att frilansa och man hamnade i något, man var med i morgonpasset. Eller, och jag tyckte att jag var osäker och stod, men det var inget bra alltså. Det blev inte så bra. Men nu kände jag bara, vilket proffs jag är. Och det var ju för att jag spelat in 100 timmar av den här podden. Liksom. Fast vi inte har tjänat en krona på det här liksom. Ekonomiskt så märker jag ju hur mycket jag har lärt mig på att jag tycker själv om man lyssnar på gamla avsnitt att vi har ju en helt annat flow nu, så att det är väldigt kul när man får de här bevisen för att just det, det har ändå utvecklats fast det har känts som att...
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men hallå, jag har ju också börjat kolla på Mad Men nu.
Nej, men du har ju sett det förut, eller hur?
Ja, det har jag gjort. Så jag är lite jag på en annan våglängd, men...
Några avsnitt kvar har jag nu, ja.
Ja, men det är ju fantastiskt skönt. Nu vet du... är det... Men då är du nästan lite avundsjuk på mig som är på säsong 1.
Ja, men grejen är att jag har ju faktiskt sett serien en gång förut för typ 10 år sedan. Men jag tror att det var en period när jag... inte var lika nykter som jag nu, för att jag känner igen liksom nedslag. Ja, men jag har ju sett det här, men jag minns typ ingenting. Alltså det här är mer än 10 år sedan, när jag kanske hade lite sämre livsstil än jag har nu. Men jo, jag har sett det, men jag minns ju nästan ingenting. Men det är ju, man kan ju se om den flera gånger, tror jag.
Ja, men det är väl det bästa man kan se i sommar. Alltså, den är ju lite svårtillgänglig nu. Jag har bara hittat den på Amazon Prime.
Får köpa ett Prime-medlemskap en period, helt enkelt, det gjorde jag. Alltså, jag gillar inte Amazon så mycket, men jag betalar för Mad Men.
Nej, men den är så himla härlig och man ser ju saker på ett annat sätt andra gången. Framförallt tycker jag att så här, bildspråket är så fantastiskt 60-tal. Alltså att man har gjort den som en gammal, den är nästan filmad som en gammal serie.
Exakt, väldigt mycket så här, exakt.
Perspektiv underifrån, man har liksom... alltid en drink i förgrunden eller så här färgerna och så där, eller hur man
sitter i bilen och man ser profilen så här i kadjacken, hon sitter i profil.
Det är otroligt på gränsen till att bli liksom klisché, men det är ju inte det, för att det är bara så som man så här, tror att man minns 60-talet, eller man tror att det såg ut så i verkligheten, men det är ju själva verket liksom en spegling av hur man spelade in tv på den tiden.
Exakt. Det är som en fresh take på en kliché på något sätt. Det känns ju ändå fräscht hela tiden.
Ja, och även i liksom ljuddesignen så är det en så extrem kontrast. Jag tänker på att det är verkligen så här, allting låter väldigt starkt av så här tidstypiska grejer som så här prassel med papper eller liksom porslin, glas eller när man så här, alltså textilier som gnuggas mot varann. Det är så här, det är ganska sparsmaket, men det är väldigt så här poignant vad det är som hörs.
Jag måste bara flika in en liten grej. Alltså, jag har börjat lyssna på en podcast, tyvärr den på engelska, så det beror på om man är bekväm med engelska, men den heter Bad Gays. Och det är en historisk podcast om olika queer-figurer, alltså gay-figurer i historien, som har varit lite problematiska. Och de tar liksom en ny titt på de här personerna ut lite mer så postkolonialt perspektiv och lite mer kritiskt perspektiv på de här, typ så här André Gide och liksom, alltså olika kända författare och sånt som har varit gay-ikoner, och så tittar de på dem på ett annat perspektiv. Och det finns ett avsnitt om en operasångerska från typ 1700-talet. Och det var så himla intressant, för att som var väldigt så här queer och antagligen typ icke-binär eller så väldigt könsflytande könsidentitet. Och det intressanta med det här var att de började prata om musik och opera. Och jag har aldrig tänkt på det här, men vi vet ju inte hur det lät operan på typ 1700-talet. Vi har ju ingen aning hur det faktiskt lät när de sjöng. Och jag tycker det är så intressant om man tänker på hur vi tänker oss att musik, sång, låt idag. Det är ju mycket präglat av typ 50-talet. Att man bara, okej, men vi spelar in allt på ett spår. Innan 50-talet var man tvungen att skrika kanske om man stod på scen. Det kanske inte fanns någon elektrisk utrustning. Eller innan 40-talet kanske. Då kanske man inte hade en förstärkare. Då var man tvungen att så skrika när man sjöng. Ja. Eller skulle höras ut i rummet typ. Men sen plötsligt kunde man ju spela in på ett annat sätt. Och då kunde man ju sjunga mycket lägre. Så att hur vi... Och samma sak med operan, liksom, på den tiden fanns ju absolut ingen förstärkare. Och då kanske man inte behövde ha den här man kanske bara sjöng högt. Liksom. Ja. Vi vet ju inte hur det faktiskt lät. För det finns ju inga inspelningar före typ runt 1900-talet. Liksom.
Ja, ja.
Och, så vi kan ju ha noter och sånt, men vi har ju ingen aning hur det faktiskt lät när de sjöng. Och jag tänker hur mycket sång idag som egentligen bara har att göra med tekniken, hur de två går hand i hand. Och vi vet inte riktigt.
Nej, det var spännande.
Nej, apropå det här du sa med Mad Men, liksom att ja, vi tänker att det såg ut så, men egentligen var det bara så de filmade. Liksom.
Ja. Ja, det är så sant. Förut kunde man ju inte sjunga svagt på en scen. Då är det ingen som hör, liksom.
Exakt.
Så de visste liksom inte hur man sjöng bra svagt.
Alltså, jag blev helt så här fuckad. Den infon blev helt så här mindblown för mig.
Ja, gud vad spännande. Men en annan mindfuck var ju att det här faktiskt... Alltså jag hade inte tänkt på det tidigare, men John Hamm, alltså han som spelar Don Draper, huvudrollen där, som liksom ser ut som en manlig representant för hela amerikanska 60-talet. Han var ju liksom, det här var ju hans absoluta genombrott i liksom 50-årsåldern. Så han har inte förekommit i grejer tidigare direkt. Mm.
Han var 37 tror jag när han slog igenom, eller när Mad Men kom. Eller?
Är det sant?
Ja, man tror att han är typ 50, men jag var tvungen att googla. Och han är, precis som Sopranos, är han också 37. Aha. Vilket fuckar mig, för jag är också 37. Och jag bara, ser jag så här gammal ut? Har jag sagt hela våren, både Sopranos och Mad Men sitter jag äldre. Och bara, ser jag så här gammal ut? Gammal, bara, jag tar lugnt. Jag bara, ser jag så här gammal?
Alltså, han är 52 nu. Han är född 71.
Ja, nu. Nu
är jag 52. Jag får kalla kårar. Han är 10 år äldre än mig. Jag måste hitta min Mad Men nu. Och göra.
Vad är men, din man? Okay.
Jag undrar honom allting. Ja, men då var han okej. Okay. Han slog igenom när han var 37. Då...
Ja.
Gud vad konstigt det blev. Men det var ju double mindfuck. Men sen, för det att jag hörde honom berätta om det här i, om det var Howard Stern eller Conan eller något. Alltså det flyger ju förbi massa små intervjuer. Så fort jag säger Mad Men i min telefon så får jag mycket fler John Hamm-intervjuer på Instagram. Men där berättade han ju att han hade så här 2 timmar resväg kommunalt till castingstället. Säger man castingstället? Du har väl varit och castat för grejer?
Ja, men nej, men typ precis, audition eller whatever.
Ja, just det. Och då så höll de tydligen fler auditions i samma lokal. Så bredvid den här Mad Men som han gillade verkligen manuset till, men det var liksom 80 sökande för den här rollen, såg han att de så här sökte för en typ popcornreklam eller en läskreklam. Och då tänkte han så här, härligt, tell me more about this popcorn commercial. För så här, där kanske jag kan så här, hinner jag med båda två kanske? Ja, men då får jag i alla fall liksom chansen på att göra ett betalt jobb när jag ändå åkte hit. Det var lite fint. Men det skapade säkert liksom rätt coolness och förväntan i hans...
Ja, alltså det är ju lite tröttsamt trop i den här serien att alla kvinnor typ kastar sig på dem hela tiden. Alltså det är ju så här, hela tiden, för jag som inte har sett Mad Men, det handlar alltså om en jättestilig, otroligt begåvad
reklamare
på 50-talet, i reklamens barndom kan man säga. Mm. Och han har fantastiska idéer och alla kvinnor kastar sig på honom hela tiden. Och det blir lite så tröttsamt, men de kör ju på det, liksom, det fortsätter ju hela tiden att det är samma grej. För han är ju väldigt stilig, liksom. Han har ju den här Fred Flintstone-stilen. Liksom. Men det intressanta är ju att det spelas ju också i verkligheten. För att, som du säger, han var ju en ganska okänd person innan. Och han var ju jättelänge gift med samma fru som han hade innan. Jag vet inte om de fortfarande är gifta, men hon var väl ganska så här alldaglig över tid. Men hon var ingen sån där som man tänker sig att en A-list-skådis ska vara ihop med, liksom, en mer vanlig kvinna. Jag tror till och med hon var lite äldre än honom. Men det blev ju också i verkligheten, han har verkligen blivit en sån supersexsymbol i verkligheten också. Så det är ju lite kul hur den här verkligheten avspeglar serien.
Ja, men serien kom ju också när det var världens sexigaste yrke igen. Liksom i början så här, 2000-talet. Ja, precis.
Innan det blev influencer som tog över reklamen. Ja,
exakt. Den hade aldrig liksom satsats på idag, kanske.
Ja, alltså jag läste en så intressant artikel igår i Vice och det handlar om en slags mättnad på influencers. Jag tror lite det här att det kan bli en lite... Instagram har ju minskat... Jag har ju slutat med Instagram sedan ett år tillbaka, men om jag har förstått det rätt så är jag inte den enda som har de här tankarna, utan det verkar som att det är en liten allmän minskad engagemang i Instagram och många går över till TikTok och sådär. Mm. Och det är mycket för att algoritmerna gör att folk känner att det blir enformigt och det är upprepningar och det är reklam och sådär. Och det... Så att det blir ju lite så här intressant mellanläge nu igen kanske. Det är väl en så här 10-årscykel sen influencers tog över från reklamen. Och nu, vad är nästa steg? Det är väldigt intressant. Vi befinner oss i en liten sån här övergång nu, tror jag.
Verkligen, och med lågkonjunktur och så. Då blir det en omstöpning. För att det finns inte liksom lika mycket pengar att göra reklam för heller.
Ja, precis. Och det är ju lite speciellt här, för att hela influensekonomin bygger ju på att om man går på ett event, ska man lägga upp en bild och visa vad man har gjort och bli reklam för varumärket. Medan jag då, som ofta är plus en på olika event, jag har ju ingen Instagram-konto då, så att jag kan ju inte taggas eller bli taggad, eller då vet ju inte vem jag är, för jag finns inte på Instagram, så att jag är bara någon så här anonym person.
Ja.
Och då och alltså jag är helt oviktig liksom. Men för tio år sedan, innan Instagram fanns, då drev jag en väldigt populär klubb, och då fanns ju inte Instagram. Då visste ju alla ändå någonstans vilka som var vilka, och vilka som fick gå på event, och vilka som var populära och sådär. Eller populära, men som man vill bjuda in, och som man ville att de skulle prata
väl om. För att göra en bra liksom. Fest, liksom.
Ja, precis. Både för att festen skulle bli bra, men också någonstans fanns det väl så här tanken att men om de här personerna som känner mycket folk och är ute och rör på sig och är inflytelserika, att de vet om att vi finns, då kommer de prata väl med oss och berätta för andra att jag var på det här eventet med Sergio Tacchini, eller du vet. Så att jag tänker att då tänkte man mer word of mouth, då tänker man mer sociala medier i hur man sprider information. Och det blir intressant då, om man känner att det blir en nedgång i sociala medier, kommer man gå tillbaka då till att lita på att folk faktiskt sprider saker word of mouth? Eller kommer vi se någon annan spridningssätt?
Ja.
Jag ska passa på att säga att den här operasången ska jag prata om, hette Julie Daubigny. Min franska är ju lite sådär, men Julie Daubigny uttalar jag det så att ni förstår hur man ska skriva det. Och det, på den heter Bad Gaze. Jag kan verkligen rekommendera den här.
Ja, och jag kan ju nämna en grej som man vet. Det är att man spelar orkesterinstrument mycket starkare nu än när de skrevs, de här styckena.
För att hur vet du det?
Nej, men för att där har man liksom gamla och nya instrument, och där har de nya liksom utvecklats så att de har mycket starkare resonans och liksom låter mycket starkare när man spelar på dem. Och även strängar och hela det paketet.
Jaha, så man behöver ta i mindre liksom för att det ska låta mer?
Ja, jag gissar det. Och sen så kanske det har blivit ett så här loudness war, att stark i noterna betyder mycket mer starkt idag. Eller liksom, det är det roliga att man skrev ju inte BPM, alltså beats per minute.
Beats per minute.
Som man använder i så här modern produktion för att ange hur snabbt det skulle vara. Och heller inte någon slags decibel för hur starkt det skulle vara. Utan man skrev ju så här lustfyllt och hurtigt liksom. Det kunde vara... Det kunde vara angivningen, och sen i och med att språk och sådär utvecklas så får ju det andra betydelser. Och det kan ju också vara att så här, glad förr i tiden kanske också hade en annan betydelse än det är nu.
Ja, alltså jag läste en jätteintressant text. Jag tror att den publicerades i DN också, men det var, jag såg Tobias Hübinette som är historiker och pratar mycket om rasismens historia och sådär. Han la ut på Facebook. Men i Sydkorea, flera K-pop-band har poserat med olika nazistiska symboler. Och då får hända det här gång på gång. Och kortfattat då kan man ju säga att hans argument, och jag tror lite som han, att de vet inte om det här. Alltså det är inte deras historia. Sydkorea, vi är ju ganska, tänker ju så här att andra världskriget, alla vet det här. För att för oss i Sverige eller i västvärlden typ, är det här det stora kriget liksom. Medans i andra delar av världen är det ju inte ett relevant, det är ju en jättekonstig abstrakt grej som de inte kan. De är ju oftast ganska nationalistiska länder, typ Sydkorea, Japan. De fokuserar kanske mer på det Stilla havskriget, kanske är mer relevant för dem, eller typ Pearl Harbor. Alltså, det är ju liksom deras stora krig. Det är inte, och de har ju ingen, kanske inte har så mycket uppfattning om, det finns inte jättemånga judar till exempel i Sydkorea kanske. Mm. Och då har man inte så stor uppfattning om deras historia i Europa på det sättet. Och så var det väldigt, och då är ju, på ett sätt är det ju väldigt hemskt att de inte vet, men på ett sätt är det också lite naivt att tänka att alla har samma syn på historien som vi har i Europa. Det är lite det här kolonialistiska tänkandet att man är jordens centrum liksom.
Ja.
Alla har ju sina egna. Men jag tyckte det var intressant att fundera kring det perspektivet där, men en annan grej som jag reagerade på i texten var just att de hade gjort någon så här undersökning, jag tror det var i Sydkorea, där de frågade om antisemitism och ställde frågor om judar och sådär. Och de menade då att det var en av världens mest antisemitiska länder, för att typ 51% hade vad man uppfattade då som var negativa åsikter om judar. Men när man kollade på frågorna så var det inte självklart att de var negativa för sydkoreaner. För att frågorna var typ så här, judar kontrollerar media. Och de bara, ja. Mm. Men i texten liksom framkommer det att det var inte något dåligt i många sydkoreans ögon. De bara, fan, respekt, ni kontrollerar media. Det här är ett bra folk som jobbar hårt.
Ni är bra på tv. Ni är bra tv.
Så den stereotypen då, som såklart är olycklig, för det är ju aldrig bra med stereotypen, men som vi direkt uppfattar som något väldigt negativt, kanske inte alls var något negativt för de som svarade på enkäten.
Superspännande. Det är väldigt nyttigt att lära sig om olika människors perspektiv, såklart.
Ja, alltså det är ju, ibland känner jag så här, jag har ju bott utanför Sverige i 13 år och jag kan känna ibland, alltså utspritt över kanske en 20-årsperiod, men jag kan ju känna ibland att det var lite dumt. Jag bara, okej, varför gjorde jag det här? Jag träffar massa, jag känner folk i hela världen och jag har massa upplevt en massa grejer och sådär. Men det har ju verkligen inte hjälpt mig i någon slags kontinuitet i min egen karriär. Eller så, hade jag bara varit i Stockholm de senaste 10 åren, då kanske jag hade haft ett starkare nätverk, fler vänner, djupare relationer, kanske gått lite bättre för mig i min karriär. Folk kanske vet vem jag var i mitt jobb. Liksom. Jag kanske hade gått bättre för mig när min bok släpptes. Och så här. Då hade jag ju haft ett färdigt nätverk på något sätt. Nu hade jag varit så här, vad med hon? Hon har varit i USA i 5 år. Liksom, folk glömmer ju om man inte är aktiv i sitt sammanhang. Så ibland kan jag känna att det var så här, vad var det för mening typ med det där egentligen? Alltså, var det värt det?
Men det är på något vis skönt att ha människor som inte påminner en om ens egen ungdom och dumhet. Och
jo, det är ju sant. Snedsteg. Man kan göra bort sig på annat.
Det är bra med fresh blood som ändå har koll på läget.
Ja, alltså jag var ju inte i Stockholm förrän jag var 25. Jag var en gång i Stockholm förrän jag var 25. Så jag har ju gjort alla mina ungdomsmisstag på andra platser. Liksom. Så det är ju på ett sätt skönt. Man har inte massa gamla pinsamma. Nej, men det som var att det som är positivt av de här erfarenheterna är ju så att man har de olika perspektiven. Jag inser ju någonstans att svenska perspektivet är inte det enda. Nej. Hur vi ser på saker i Sverige. Det är inte det enda sättet att se på saker. Och det finns en ganska omfattande syn som är bekräftad av forskning. Så att svenskar generellt har ju en väldigt mikroskopisk syn på att så här, vi svenskar är normala och neutrala. Vi bara är. Vi är moderna.
Ja, ja. Vi är också någonting som folk vill uppnå.
Jo, men man tänker så här att vi bara är. Liksom, att vi har ingen färg och vi har ingen... Men alltså vi är ju, eller vi, men svenska folket är ju väldigt extremt på många sätt. Alltså, ja, det är ju inte neutralt som svenskar själva tänker på det sättet.
Nej, så sant.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Men en intressant grej med att se den här, så här typiska bilden av 60-tal som Mad Men erbjuder, väldigt, eller ja, 50 till 60-tal, i början av 60-tal, är ju att det är så extremt gött att leva nu om man är nostalgisk över 90-talet. Det är kanske vår bästa tid någonsin. Nej, men jag tänker, alltså ur eget perspektiv så är det till exempel väldigt skönt att Blur existerar igen. De har gjort släppt en comeback-singel och ska spela på Wembley och åker runt i världen och låter liksom, när man lyssnar på deras musik som gjordes då, så låter den ju så här lika bra som det som görs idag. Alltså det blev någon slags så här peak kvalitet där.
Men skulle de inte komma till Way Out West också?
Ja, precis. Jag kommer missa dem.
Du sa Wembley, så jag tänkte. Ah,
Nej, de spelar på Wembley först också. Så de spelar inte bara i Sverige. Utan de åker runt lite. Körde Primavera i Spanien nyss. Barcelona. Och nej, men det, och det, det är väldigt så här bekräftande för mig som var ung då, att, att så här, shit, den här, min ungdomsmusik låter ju bra. Det är inte som kufarna i min föräldrageneration som så här fick visa upp 60- och 70-tal, för det lät ju skramligare liksom, även fast man kanske gillar det mer. Jag blev nämligen påmind om det här när jag spelade. En av alla spelningarna jag har gjort på sistone var på en avslutningsfest, en så här niornas vårbal på en Waldorfskola.
Oj, det var oväntat.
Ja, det var jätteoväntat. Men det var, jag tog den för jättelänge sedan när jag inte hade så mycket jobb. Så nu kom den, hade jag knuffat den framför mig och sa, just det, nu ska jag ta den där, ja, som jag har tackat ja till. Och jag hade liksom ingen koll. Jag
var lyssna 15-åriga Waldorf-kids på liksom.
Verkligen, vad händer? Så jag tänkte liksom att jag så här, antingen blir jag totalt, antingen har de aldrig hört musik, eller så blir jag totalt omkörd i så här, att de bara lyssnar på 15 sekunder snuttar av uppspeedad hiphop på TikTok och inte liksom vet
Soundcloud rappers.
Ja, och, exakt, och inte vet vad en hel låt är för någonting. Men så det jag fick liksom, men så fick jag lite tips. Jag efterlyste så här liksom råd från deras klassförstånd, eller om det var kulturlärare eller så här. Och jag måste säga, jag vet inte om de här talar för alla kids som går i nian nu, men de fattade ju all musik som finns från så här 92 och framåt. Alltså sånt som låter ungefär lika bra som den musiken som släpps nu. De hängde liksom med på all eurodisco, all hiphop, all så här gangsterrap, allt. Alltså det var helt otroligt. Jag hade fantastiskt kul alltså. Jag tror inte jag spelat för någon så liksom välutbildad crowd musikaliskt. Och att de ändå så här, det var ju väldigt bra att alla av dem var nyktra, så här, ta i trä. För att då kunde ju även liksom, de betedde sig så himla bra och rörde sig som en liksom homogen amöba ungefär. Alla var liksom med på allting.
Det var, men de har också tränat eurytmi i 10 år nu, så du får inte glömma det.
Ja, nej, men det var liksom fascinerande. Jag tror vi har konstaterat det förut, att kids lyssnar fortfarande på så här Outkast och Rihanna typ. Nej, inte Outkast. Jo, det gjorde de i och för sig också. Jag menade de här andra. Black Eyed Peas menade jag.
Ja, nej, men alltså, men också, men skulle någon sagt till mig när jag var 15 år och bodde i Värnamo och min enda tillgång till modern musik var typ P3 kanske, och typ låna skivor på biblioteket, så här, YouTube, alltså det fanns inte så mycket att låna. Hade någon sagt till mig då att så här, ja, snart kommer det finnas obegränsat med tillgång till all musik i världen.
Ja.
Alltså jag hade ju dött. Alltså jag sålde jultidningen för att köpa en skiva på Ginza på känn liksom. Alltså jag visste inte ens vad jag köpte. Jag bara, om det här har jag hört talas om, det här ser bra ut. Jag köper den här skivan för 160 spänn, vilket ju är en förmögenhet på 90-talet. Och hade inte ens en aning vad det var jag köpte. Men de sa till mig att jag kunde lyssna på allt när jag ville och hur mycket jag ville för typ 100 kronor i månaden. Alltså jag hade ju svimmat typ. Och det är, så det är klart att är man musikintresserad, idag finns det ju verkligen otroligt. Alltså det går ju inte att tänka, jämföra hur det var för bara 20 år sedan.
Nej, men alltså jag blev så himla fylld av hopp då att det verkligen har funkat. För att det är liksom, jag tror det är så här i vår ålder som det är svårt att ta in. Om man har gått från det du beskriver till liksom det finns fri tillgång till allt, då måste man nästan ha en utbildning som att ha varit DJ eller så här lyssna på musik i en butik som man har jobbat med, eller verkligen så här hårdlyssnat på mycket, mycket, mycket musik för att förstå ett så här blandat dansgolv. Eller jag vet inte, jag tyckte det bara var extremt trevligt att alla liksom skrek som Beatlemania när jag satte på Hathaway. Eller så här, eller så här Rhythm is a Dancer. Allt de liksom var helt with it med allting. Jag kände mig, jag blev väldigt, underbart. Väldigt glad. Ja. Men det är inte det sista, det är inte det enda liksom nerstampet i 90-talet jag har gjort på sistone. Jag har även sett lite film. För nu när det är liksom...
Åh, berätta!
Nu när det är Och det har också med saken att göra att det är så extremt, det är lättare än någonsin att hitta mycket att välja mellan. Då går jag nästan alltid till så här SVT Play nu när jag ska liksom se någonting bra. För jag tycker det blir för mycket ångest att sitta och bläddra igenom alla streamingtjänsterna. Då fastnade jag häromveckan för Sliding Doors.
Ja, ah, den gamla klassiken. Mm, ja, det minns jag.
Verkligen den gamla klassiken. Men en mycket ung Gwyneth Paltrow som, eller ja, hon hade väl ingen val, hon var ung då. Jag tror hon var ännu yngre än, yngre än John Hamm. Men vad minns du den här filmen?
Jag minns bara de här, just det här. Jag minns de här nedslagen av de här dörrarna som stängs och öppnas i tunnelbanan. Ja, London är det, va?
London är det, precis. Det är verkligen under den här vurmen när så här romantisk komedi. Ja, men det,
ja, Notting Hill.
Det spelas in i England. Liksom. Det är där de är bra på det.
Ja, det är sant. Det var verkligen en period av det där.
Ja, yes. Men det, jag var inne i ett Hugh Grant-race här för några veckor sedan. Men det är ju spännande att så här, alla kan väl upplägget till den här filmen. Att så här, hon springer ner i tunnelbanan, har bråttom. Och sen så spelas det upp två versioner när hon hinner med tåget och när hon inte med, hinner med tåget. Och den här liksom sliding doors-effekten, det gör ju att hennes liv går i två helt olika riktningar. Liksom. Och det är ungefär det jag mindes när jag såg den här. Och sen så märkte jag att det var en ganska bra film. Men jag tycker det är coolt att det är så här, den här filmen, det är en av sådana riktiga liksom klassisk, den har nästan blivit ett klassiskt verk där så här, titeln är mer känd än själva filmen. Titeln har blivit ett begrepp.
Ja,
liksom.
Just det, uttryck du.
Ja, för att man säger ofta så här, bara, ja men det sen, jag vet inte om man kan säga så här, jag hade ett sliding doors ögonblick, för det vet man ju.
Ja, men jag har sagt det många gånger, vet jag.
Ja, och att det har liksom blivit kändare än själva filmen. För att det är en så liksom, det är en så extremt tydligt och bra plott som även finns, alltså så här, som man nästan måste ha en romantisk komedi till för att kunna utveckla. Det är liksom svårare att göra en så här seriös film som har ett sånt nästan så här science fiction inslag. Det är lite ett så här tidresmoment eller en någonting magiskt som händer där för att man ska liksom gå med på
det. Det finns
det
lite andra sådana filmer, så här 13 gånger 30 eller vad det är, där hon typ Jennifer Gardner tror jag det är, som ska gå tillbaka i tiden till att hon var 13 eller hur det nu, det är något sånt här. Det finns ju lite sådana där liknande på något sätt. Man får bara acceptera premissen liksom.
Ja, men den var ett kul exempel. Jag tänkte kolla med dig om du kommer ihåg några fler sådana här liksom namn på litterära eller kulturella verk som liksom har blivit ett med sin titel. Finns det några som come to mind?
Ja, det är en bra fråga. Jag får nog fundera lite, men jag tänkte bara passa på att påpeka att det du berättar. Jag lyssnar ju mycket på författarintervjuer, framförallt den här podden Other People Podcast, PPL Podcast. Det är amerikanska författare som intervjuas då. Och jag tycker det är kul att höra hur andra författare tänker kring sitt craft, kring sitt arbete. Och en grej som jag har lärt mig från de här, nu minns jag inte vilken intervju det var, men jag tror, skitsamma. Det är ju ett i Hollywood, nu kanske stoppa mig om jag har sagt det här förut, men när man skriver tv-serier till exempel i Hollywood, då finns det ett begrepp som är, nu minns jag inte exakt vad det heter, men typ någonting med röd flagga eller flagga eller något sånt där. Det är någonting som är uppenbart helt ologiskt med plotten. Men man måste typ peka ut det för att det är så knäppt. Och när man pekar ut det, då blir det som att, då tar man ju lite udden ur det, för att då skojar man ju om det, det är som en metaskämt. Man skojar liksom med publiken och säger så här, vad troligt att det här skulle hända, att du blev 13 igen. Och då blir det som att man typ, det är det alla tänker som tittar på. Att bara säga, vad är det? Hur ska jag köpa det här? Men när någon säger det, då blir det typ bara, men då hänger jag väl på, för nu har de pekat ut att det här är knäppt. Och Nej, jag tänkte mycket på det. Så hon menade då, författaren som sa det här, att hon hade använt sig av den idén i sin bok också. För hon hade skrivit, just det, nu minns jag om det var. Det var ju Emily St. John Mendel som skriver lite så dystopiskt. Och då hade hon använt sig av den idén i någon av sina lite mer dystopiska light sci-fi-böcker då. Och liksom pekat ut det här, att det är just lite det. Knäppt, men man måste bara köpa det.
Plothole är väl liksom termen man brukar använda.
Det kanske är termen. Men jag har tänkt mycket på det, för jag och min dotter har ju kollat på Glee, den amerikanska ungdomsserien, som hon är egentligen lite för ung för, men vi har spolat vissa delar. Men hon är väldigt intresserad av att prata om identitet och alltså det handlar mycket om identitet, den serien. Så här. Mm. Om man, sexualitet, identitet, mobbning, vänskap, kärlek och sådär. Så det väcker ju upp en massa intressanta ämnen att prata om. Och vi har 3 avsnitt kvar nu av alla 7 säsonger som har typ 30 avsnitt per säsong. Så jag räknar ut att vi har sett på 125 avsnitt av Glee senaste året. Men vi brukar kolla på det medan vi äter frukost och sen lite på eftermiddagen. Typ. Så det har väl rasslat till då några månader till slut. Men, och det är ju en väldigt typisk sån serie, för det är ju en slags musikalserie. Plötsligt så börjar de ju sjunga, alltså någonting händer, och så plötsligt börjar de sjunga en sång som alla kan. Och plötsligt är det bara, dyker det upp ett band liksom, som börjar spela med, som vet precis vilka låt som ska spelas. Och, eller det finns alltid någon så här pianist redo, och de bara hit it, och han börjar spela rätt låt. Liksom. Det är ju helt knäppt såklart. Och då är det den här seriens villain, alltså det ser ens liksom dåliga person då, Sue Sylvester, som spelas av Jane Lynch, som är alltså alltid den onda personen, och hon pekar ut det här gång på gång, hon bara, vad är normalt att det plötsligt bara dyker upp en pianist som ni så här utnyttjar att han ska spela. Så hon är alltid den som pekar ut de här knäppa grejerna. Så jag har börjat ta lite utkik efter det nu, hur de använder sig av det i serien. Och det är ju en typisk serie som är helt otrolig. Men då måste man, någon måste säga det, för det är ju knäppt. Och så blir det ju kul, för skrattar man åt det. Ja, skitsamma, vi köper det.
Ja. Gud vad spännande.
Apropå Sliding Doors. Men har du kommit på några, apropå din fråga, nu blev det svar på den andra frågan. Men har du kommit på några sådana där titel eller serier som, eller filmer som blivit...
Ja, men jag har några stycken. Det där påminner mig lite grann om när de gjorde en ny version av Full House. Den här gamla liksom 80-talsserien. Och de gjorde en Fuller House för kanske, om det var 10 år sedan eller någonting. Och då drog de ju ett sånt skämt eftersom Olsen-twinsen hade ju blivit alldeles för rika och kända. Exakt, de spelade ju tillsammans en unge i familjen där när de var små. Det var ju liksom deras genombrott eller vad man ska säga. Och då fick de ju skämta om att de inte hade råd att ha med dem på något vis.
Aha!
Det var ju väldigt roligt. Då kommer de liksom in i rummet en skådis efter skådis och så här, hej, vad länge sedan vi såg, så här, wow, är du här och så. Tills hela familjen är där och då frågar någon så här, but where's Michelle? Som då är liksom lilla barnet som tvillingarna spelar. Och då säger pappan så här, oh, she couldn't make it, she's busy running her fashion empire in New York. Och så tittar alla in i kameran samtidigt. Som att så här, vi hade absolut inte råd att kasta dem i sin gamla roll igen. Väldigt charmigt på något vis. Som man kommer undan med.
Perfekt lösning på problemet.
Men jag kommer även att tänka på att så här, Truman Show har vi från ungefär samma period.
Ja, en så här det är ju någonting med som,
ja, nu, jag tror att fler och fler liksom hänvisar till den snarare än att de har sett den och tänker liksom att det här var som ett Truman Show. Det är som att vi är i Truman Show.
Och du kanske snod din idé, men Groundhog Day, samma sak kanske du har.
Exakt. Ja, berätta, vad är det för något? Nej, men för det är liksom blivit, det är ju någonting man firar men liksom inte firar så, men att det har blivit liksom en mycket kändare dag på grund av den, alltså man använder det på ett nytt sätt, man använder det för att beskriva måndag hela veckan.
Ja, nu upprepar det sig igen, det känns som att varje dag är likadan, det är Groundhog Day, jag börjar från början.
Nej, men folk vet inte att det faktiskt är en bemärkelsedag liksom. Typ.
Jag har ju lite Groundhog Day med min, nu ska jag inte hänga ut någon, men det här är ju tillräckligt anonymt tror jag, men jag har en granne som har Alzheimers och är väldigt öppen med det, som berättar för folk. Och vi har liksom haft väldigt lika konversationer väldigt många gånger och det blir ju lite Groundhog Day-känsla på det hela, alltså det är ju såklart väldigt hemskt, men också lite fint på något sätt, för jag vet ju att hon har Alzheimer, så hon gör så gott hon kan. Och jag har inte emot att prata om min hunds ursprung en gång till, liksom. Jag kan berätta samma sak en gång till. Hon är en gatuhund från Los Angeles. Hon är lite rädd för andra hundar. Vi kan ha den konversationen 20 gånger, för den har jag ändå 20 gånger med alla andra träffar på gatan, liksom. Men det är lite intressant Groundhog Day-grej där, så att, då tänker jag på det uttrycket.
Ja, och du liksom han, Bill Murray.
Just det, Bill Murray.
Ja, han börjar ju dra olika historier varje dag.
Ja, efter jag kanske ska göra det. Okay. Men det känns lite taskigt. Men alltså, det intressanta är det här är att min upplevelse förändras ju. Alltså jag får ju veta mer och mer om henne för varje konversation. Så min bild ackumuleras och förändras, men hennes bild... Hon får ju samma berättelse liksom och börjar om från början typ. Det vet vi ju inte hur allt som fungerar. Det kan ju hända att hon faktiskt tar in på något plan vad jag säger. Och bara att hon inte kommer ihåg det aktivt liksom, kanske inte kommer ihåg det i närminnet, men för mig vi har ju två väldigt olika upplevelser av det här interaktionen.
Ja. Sen tänker jag på att vi har ju filmen Gaslight från 1944.
Ah, Hollywood, eller så Hitchcock film menar jag.
Just det, med Ingrid Bergman. Det är faktiskt inte Hitchcock. Det är George Cukor heter han.
Aha, men den ser lite ut som en Hitchcock-film.
Den ser jättemycket ut som det. Och den kommer väl samt... Det är ju en psykologisk thriller i den andan, helt klart. Men den är ju... Det är ju ett begrepp som handlar om att liksom man får någon att sluta tro på sin egen verklighetsuppfattning. Liksom.
Ja, men det var bra beskrivet tycker jag. Ja, koncist.
Och det är ju rakt av bara för att det beskrivs liksom i den. Det beskrivs så pass bra att det blir så här, ja det är som att du gaslightar mig. Det är rätt fascinerande. Jag tänkte också på boken och senare filmen Moment 22. Som ju är en...
Är det Heller? Vem är det som skrivit den? Josef Heller?
Nu ska vi se. Är inte det samma som Animal Farm?
Nej, det är typ samma. Ja, Orwell.
Nej, det är ju klart det inte är. Det är Heller, du har helt rätt. Men den
påminner...
Ja, det är bara, jag blandar ihop dem för att vi, när jag var ung kille och läste alla de här samtidigt så tänker man att
det är också det lite, också lite skrivet i samma era liksom, och har lite liknande tilltal på något sätt.
Ja, men verkligen. Men det är ju liksom att man står i ett stillestånd där ingen av sidorna kan liksom röra sig framåt. Sådär. Men där är ju, det är få som har läst den här boken som använder det på det sättet, tror jag. Ett moment 22.
Ja, gud ja. Verkligen. Men gud vad intressant. Alltså, det är jättekul. Kanske ni som lyssnar, om ni har några fler exempel får ni gärna tipsa om det. Lite kul lek tycker jag, det här.
Ja, men verkligen. Det är roligt när någonting tar liksom sin identitet från någonting annat. Vi har ju till exempel snott vårt namn Kulturbarnen från den här kulturdebatten som var för ett par år sedan. I en hot minute så diskuterar man om nepotism inom kulturväsendet var rättvist eller inte. Så att det får man ju se om folk kommer komma ihåg den eller oss i slutändan. Det är i alla fall ett väldigt bra namn, bra term.
Men det var ju faktiskt ett begrepp redan innan dess. Alltså det var ju inte nytt för debatten. Vi aktualiserades ju med debatten, men det var ju ett begrepp som existerade. Så det är inte riktigt samma. Men jag förstår, visst, det kanske blir... Ja, vi får se om vi lyckas äga det här begreppet.
Ja, exakt. Men vad roligt det var att podda igen. Det får vi göra om, hörru.
Ja, fantastiskt kul. Alltså, jag måste bara säga att jag lyssnade på ett avsnitt av New York Times. Jag har lyssnat mycket på poddar som jag hör. Jag har haft så mycket annat att göra, så jag har liksom lyssnat medan jag promenerar och springer runt på olika ärenden och sådär. Och då är New York Times Book Review som jag lyssnar på. De hade ett avsnitt där en av recensenterna som jag har följt länge, som jag tycker är jättebra, där han hade recenserat en bok som var skriven helt av AI. Förlåt för det här uttjatade ämnet, men det är ju faktiskt väldigt relevant. Och då hade boken, men mycket hängde ju på, det var så intressant tycker jag, för att han påpekade just det här att boken var ju ändå helt okej. Det fanns ändå vissa liknelser som var lite intressanta och sådär, men den saknade ju någon slags själ på något sätt. Mm. Vilket är lite det jag har hävdat, eller du också säkert, när vi pratat om det här i podden mycket. Att det är som, det behövs, det är någonting med att en människa ligger bakom, det finns ju något som är så här, en essens liksom. Men det jag tänkte på var att, det blev väldigt, han sa också det i intervjun, att det blir väldigt intressant hur det måste ju vara en person som vet vad de gör. För man lägger ju så kallade prompts, eller man ställer ju frågor till AI, så här, kan du göra det här? Och så gör den det. Men du måste ju veta vad du ska fråga. Det kan inte vara så här, hej, skriv en bok. Då kan det ju gå lite hur som helst. Man behöver ju säga, ah, okej, okay, vad tänker du om kapitel 8? Nej, men ni behöver förtydliga det här. Eller förändra det här. Eller lägga in en dialog där. Så du måste nästan veta hur en bok är uppbyggd för att kunna be om en, att göra en bok som ändå går att läsa. Mm. Om inte det är super basic liksom. Och så det var intressant att lyssna på den här diskussionen. Så jag testade lite med det där själv. Och det är, ja, men jag tycker ändå att jag har fått ganska bra förslag. Inte till min egna bok kanske, men kanske till ett så här skojprojekt liksom. Men det jag tänkte på då var, det kommer ju såklart påverka kultur jättemycket, men jag tror att det fortfarande behöver finnas en kunskap hos den som ska vara redaktören för AI. Eller och då, som andra påpekat också, att man måste kunna se när den gör fel. Någon måste vara tillräckligt kunnig för att kunna peka ut att nej, men nu har du fel. Vet du? Ja. annars vet du liksom inte. Men jag såg en så rolig tweet, så jag tänkte den kan vara kul att avsluta podden med idag. Mm. Och det är en person som heter Carl Remarks på Twitter, som har skrivit: humans doing the hard jobs on minimum wage while the robots write poetry and paint is not the future I wanted. Jag tyckte det var så kul. Jag bara, så blir det alltså. Det är alltså AI nu som ska skriva dikter och måla, och vi ska jobba och slita. Det var ju tvärtom. Ja. Robotarna skulle hjälpa oss med tvätten. Så vi får väl se. To be continued.
Mm. Ja. Nej, men jättehärligt. Nästa vecka åker jag till Gotland, och då kommer det bli annan karaktär av samtal. För då är jag avslappnad och pratar långt ner med magstöd.
Ja. Ja, och jag åker till Sigtuna stiftelsen imorgon och är där för andra perioden av min vistelse. Jag var ju tidigare i år där för första perioden av min stipendievistelse. Nu ska jag ta ut andra perioden. Så vi hörs väl någonstans där mellan Sigtuna och Visby.
Eller ja, det är det. Det blir att ta med resemicken. Kul.
Jajamän.
Ja.
Vi hörs.
Tack alla ni som lyssnar också. Ja.
Tack för att ni tipsar era vänner om att lyssna på oss nu på semestern. Mm. Och kanske om man har ett möjlighet att lägga in en liten recension. Eller bara klicka på några stjärnor i poddappen. Eller skriva några rader typ bra podd. Det gör jättemycket för oss, för det är fler som kan hitta oss. Eller om man vill stötta oss, lyssna på Pontus underbara playlist till exempel. The Color Red och hans låtar. Tackar. Eller lyssna eller läsa min bok. Lyssna kan vi också göra. Lyssna på min bok eller läsa min bok.
Just det.
Att omfamna ett vattenfall. Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Blink, blink.